du lyssnar på en podcast från Expressen Kultur. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson. Fler poddar hittar du på expressen.se/podcast eller på iTunes.
Du lyssnar på Hämndens timme, en podcast om häxkraft, politik och kultur som görs i samarbete med Expressen Kultur. Jag heter Mireia Cheveria Quesada och med mig har jag som vanligt
Judith Kiros.
Hej Judith.
Hej Mireia.
Hur är läget?
Läget är bra faktiskt. Jag tänker starta det här avsnittet på en positive note och säga att det är jävligt bra för att jag har varit bortrest.
Ja, du har varit i Paris.
Vacay.
Ja. Vad har du gjort där?
Jag var på en festival som heter Afropunk tillsammans med shoutout Valerie Schune Backström.
Vad gjorde ni där?
Afropunk är en så kallad alternative music festival for black people. Eller så här, alternative black music festival.
Mm.
Så vi gick dit och jag kollade på Zoe Kravitz med stor entusiasm. Valerie kollade på Jaden Smith med stor entusiasm. Jag kollade på Willow Smith med stor entusiasm.
alla de här människorna är kändisbarn.
Ja.
Zoe Kravitz är Lenny Kravitz barn. Och Jaden och Willow Smith är Will Smiths barn.
Och Jada Pinkett Smith.
Yes.
Yes. Mm. Det är de här kändisbarnen som jag vurmar för.
Är inte det lite typ Knausgård pedofiligt att så här vurma för?
Nej, jag vurmar inte på ett Knausgård
sätt. Åh nej, nu kallade jag honom för pedofil. Jag vill bara ta tillbaka det där, för jag har inte läst Knausgård och jag kommer inte göra det. För jag började någon gång och det var tråkigt och jag började läsa något annat istället.
Nej, jag har faktiskt inte heller.
Jag har ingenting mot Knausgård, för jag har ingenting att säga om honom.
Men det som är så spännande med Knausgård, okej, jag återkommer snart till Afropunk Paris och slutar med Knausgård. Men det som är spännande med honom, det är ändå att jag träffar ganska många människor som är så här. Du vet, vissa människor ska visa att de är så här jätte well-rounded. Mm-hmm. Typ, jag drivs inte bara av en politisk agenda. Jag kan också uppskatta estetiken, bla bla bla.
Mm.
Sådana personer säger alltid att de älskar Knausgård. Så att det är typ så här, jag är feminist, men jag älskar Knausgård. Bara, ooh, wow. You're so dynamic.
Jag förstår. Det
är intressant. Ja, i alla fall. Jag vurmade på ett helt liksom ljudigt sätt, inte ett Knausgård sätt.
Och det var
att jag stod längst fram.
Men alltså, förlåt, men hur gamla är de här artisterna?
Ja, men okej, Willow och Jaden är ju kanske de är 14 och 16. men Zoe Kravitz är ju min ålder.
Vad är skillnaden på dig och 25-åringar som älskade Aaron Carter när han var Aaron Carter och inte före detta Aaron Carter?
Vad är skillnaden på mig och dem? Class, style, looks. Men det är det enda.
Okej, jag förstår. Mm. Så det du säger är att du uttrycker någon slags klassförakt här. Att de som älskade Aaron Carter, det var bara några sådär trashiga underklassmänniskor. Medan du älskade så unga artister på rätt sätt.
Exakt.
Med rätt estetik.
Exakt.
Med rätt trånande ljud,
men det var också blickar, ganska ord. Det var också ganska intressant. Apropå Afropunk, var typ, för det handlar ju om alternative black music liksom. Och när jag var där så tänkte jag ändå lite på just det här med klass och svarthet. Och ibland hur det blir så här, vi ska uttrycka en alternativ klasshet, eller klasshet,
svarthet.
En alternativ svarthet också blir att man uttrycker en distans från arbetarklass uttryck av svarthet.
Berätta.
Ja, men exempelvis är väldigt många av de personerna som var här, jag har ingen koll på deras klassbakgrund, men när det gäller vad man signalerar så var det ju väldigt många som signalerade typ en typ av svarthet som är mer förknippad med så här, vad kan man säga, afro-chic, kanske bohemisk afro-chic mode.
Mm.
Och det liksom ställs i kontrast till, och då menar jag inte att de här personerna gör det, men alltså så här, rent diskursivt eller så här, på något större diskussionsplan, så ställs ju den typen av svarthet i relation till typ någon form av liksom arbetarklass svarthet. Att man liksom också, jag tänker att det har mycket att göra med hur man skiljer liksom hiphop från rock. Och den här festivalen var ju mycket mer rockinriktad.
Mm.
Och att nu, jag vet inte, jag tycker att det liksom är ganska intressant att se hur sådana här rum skapas och vilka de är till för. Så. Det tänkte jag på när jag var där. Fast bara i typ 2 sekunder sen så skrek jag exalterat när Zoe Kravitz kom på scen.
Finns det några andra sådana sammanhang?
Alltså jag tänker att det finns sådana sammanhang, men att det också kanske, jag kan inte säga att jag kommer på något rum som exakt så.
Mm.
Men konst, politiska sammanhang, sådana grejer.
Döda blickar.
Döda blickar. Det finns en låt av den här Danny Glover, som också är en rappare. Den här Danny Glover, som heter Childish Gambino. Och han har en låt där han rappar om att han var den enda svarta killen på The Safian Stevens concert.
Och vem är det ens?
Safian Stevens. Det är en sån här liksom väldigt, väldigt ljuv indieartist.
Mm.
Du vet inte vem det är?
Nej.
Jag trodde du var en sån här indie-tjej.
Nej, alltså jag var liksom i början av 2000-talet.
Ja, men det
sen
dess är
jag inte ens uppdaterad.
Ja, men att i den så beklagar han sig väl lite grann över att han var den enda black kid at the Safian Stevens concert. Men det säger ju också någonting om man är just den enda svarta kiden på the Safian Stevens concert.
Mm.
Men sen så var afropunk också väldigt sexigt och snyggt.
På vilket sätt var det sexigt och snyggt?
Alltså människorna är väldigt sexiga och snygga. Så det var ju tacksamt. Och det var väldigt, väldigt skönt att ha semester.
Mm.
För det är första gången jag har semester på jättelänge. Och så här, inte behöver göra någonting. Och hela första dagen sprang jag omkring med lätta steg genom Paris gator. Och sa till Valerie, det här är det bästa som någonsin har hänt mig i hela mitt liv.
Hade du en vippig kjolrandig tröja och en basker på dig?
Nej, men nej. Jag skulle bara bli utstirrad. Fransmän klär sig i dova färger.
Okay, okay.
Ja.
Så det är bara så här, typ turistbloggare som är klär sig så i Paris?
Precis.
I see. Hur var fördelningen på festivalen?
Mellan?
I publiken liksom. Vilka var det som var där? Var det separatistiskt?
Nej. Men det var majority black.
Mm.
Det var det. Och det tyckte jag var lite roligt när jag skulle ta foton under Willow och Jaden-konserten. För att då var det liksom att ibland är det så att man inte kan fota för att folk är så himla långa som står framför en.
Mm.
Nu var det inte att folk var jättelånga. Det började att folk hade så här fett välvårdade afros som blockerade jättemycket. Så det var typ att jag så här halvstod på tå. Och bara, this is amazing. I'm enjoying this.
Hur, var det någon köttig stämning där i Paris? Fick ni till det?
Nej.
Hur var marknaden?
Nej.
Vad var fel?
Marknaden var torftig.
Varför?
För att det liksom är väl inne med en ganska speciell stil i Paris. Det var ju någonting som du påpekade när du var där också.
Ja, men då tyckte jag mest att folk var fula.
Ja, ja, och det är ju den stilen som är inne.
Mm-hmm.
Man ska helst se jävligt sliten och trött ut.
Men då skulle ju du passa jättebra i det. Jag skulle vara jättebra där. Jag känner mig, alltså jag är jävligt sliten.
Jag är det med dig. För att nu tittar jag på dig och du har, det ser ut som att du har döden hängande över din axel.
Jag är bara väldigt, väldigt, väldigt trött.
Mm.
Jag är väldigt trött.
Ja. Jag ser att du drar i ditt ena öga.
Ja, det känns som att jag måste, du vet, så här, i Clockwork Orange när den tvingar den där killen att kolla på film. Det känns som att jag behöver såna grejer för mina ögon nu. Så att jag ska kunna kolla. Så nu sitter jag och håller upp mina ögon.
Det gör du verkligen. Varför är du så trött?
Av olika anledningar. Mm. Dels är jag en trött människa som måste liksom börja träna och sova och äta regelbundet och allt det där.
Mm.
Men jag kommer göra det från och med typ nästa vecka. Eller nästa vecka tänker jag. För då har jag ett hem. Ett fast boende. jag har blivit välsignad av liksom Stockholms bostadskö-fé och fått ett jävla förstahandskontrakt liksom. Det känns fantastiskt. Jag har liksom inte haft ett fast boende på 10 år.
Mm.
Så det ska bli jätteskönt.
This is a dream come true.
Det är liksom inga så här, jag behöver inte flytta för att någon flyttar tillbaka till sitt boende eller för att en relation tar slut eller för att man inte trivs i något jävla kollektiv eller vad det nu kan vara. Utan liksom, det här är mitt. Det är vackert. Mitt. Om någon flyttar in där så är det jag som kan kicka ut den. Alltså det är min borg liksom. Det kommer fan vara så jävla skönt att liksom kunna få upp sina tavlor, sina jävla skitprylar, sina böcker. Ha en riktig säng, allting.
Jag kommer att njuta så mycket av det
här. Jag vet. Jag vet just att du kommer göra det. Kommer vara där.
Flyttar in nästa vecka. I'll be there next week.
Ja. Men sen så, jag vet inte, jag kan inte skylla på att jag har jobbat så mycket. Alltså jag jobbar väl liksom som alla andra. Men liksom helt ärligt så är jag bara så himla trött. Jag tycker liksom på samtiden, på hur saker tar sig uttryck, på hur utrymmen tas och beskärs.
Hur menar du?
Och på vilket sätt som människor uttrycker saker.
Mm.
Och om man liksom kritiserar uppåt eller neråt och vad man gör av sina plattformar. Jag tycker det är liksom jävligt intressant. Helt enkelt. Det som händer. Men också så här, inget förvånande men väldigt, väldigt tröttsamt. Det blir som att, åh nej, nu måste man förklara allting. För tusende gången. Upprepa allting igen. Och det har liksom ingen verkan. Men samtidigt så, det är klart det inte har en verkan mot de som liksom kritiken riktas mot. Det måste man alltid påminna sig om.
Ja. Alltså vill du utveckla?
Nej men alltså jag tänker på allting.
Klausgårds-cyklop-debatt? Är det du är inne på här?
Ja, alltså jag känner liksom, nej. Den är inte så insatt i överhuvudtaget. Jag har inte med undan den. Det är liksom samma traggel.
Ja, det var det.
Att folk känner sig så här tilltalade av att ha en sån diskussion igen.
Det är så roligt att folk verkligen känner sig tilltalade av att ha samma konversation om och om igen.
Mm. Men jag tycker,
det tycker jag är intressant.
Jag tycker också att det är intressant att liksom en person kan ha så stor inverkan på ett helt samtalsklimat. Alltså då som Knausgård, att så här, det är en snubbe som har skrivit en artikel. Och alla känner ett behov av att så här reagera på den. Alltså då tillskriver man ju honom också någon slags intelligens och pondus och en särskild blick på världen och auktoritet. Att bara, men gud, det han säger måste bemötas med någon sorts form av värdighet.
Ja.
Det tycker jag är ganska intressant, att alla liksom löper med i det.
Mm.
På samma sätt som så här, men typ när Lars Noréns dagböcker kom, att alla skulle diskutera det som att det fanns någon så här riktig relevans, att så här, nu ägnar vi massa spaltmeter med kultursidor till att diskutera det här och alla ska sätta sig in och ha någon ingång i det.
Mm.
Som att det verkligen hade någon så här relevans för alltså så här, det är klart själv att diskussionerna finns och att de tas uttryck säger ju någonting om våran samtid, men diskussionerna i sig är ju inte superrelevanta med hur liksom vårat samhälle, våra samtid ska ta en viss riktning.
Nej. Utan
man liksom idisslar det här. Den här debatten. Men det jag är trött på, det är liksom det här liksom återkommande mönstret av motstånd. Hur det liksom den vita hegemonin om och om igen tas uttryck.
Mm.
Och hur liksom,
men gud, får man använda sådana uttryck? Är inte det otroligt liberalt?
Ja, jag vet inte om det är så liberalt alltså.
Nej.
Jag tror inte det.
Nej.
Det är möjligt identitetspolitiskt.
Men det är väl det man menar när man säger.
Ja.
Alltså att det är liberalt. Men identitetspolitiskt.
Men, nej, men det är väldigt tröttsamt faktiskt. Jag är typ, ja men jag är ganska slut.
Ja, jag kände så innan jag flydde landet.
Mm.
Då kände jag att jag verkligen var så här, I am at the end of my tether. det här går inte. Jag kan inte ha den här konversationen igen. Det är verkligen... Men jag tänker typ att det är så det fungerar av en anledning också. Om man vill inskränka ett samtal eller om man vill ändra riktning på ett samtal, då kan man ju inte bemöta kritiken man får eller kritiken som delas ut som den faktiskt ser ut eller där den befinner sig, utan man måste flytta samtalet bakåt varje gång.
Mm.
Och sen så kan någon trycka på, så hamnar man kanske 2 steg fram och då trycker man tillbaka 3 steg. Och sen 2 steg fram så trycker man tillbaka 3. Alltså så här liksom, det är så man pushar tillbaka ett samtal.
Mm. Men jag tycker också så här, jag blir liksom, jag vet inte vart jag ska börja att liksom penetrera. För att använda mig i sånt maskulint uttryck.
Lite knäskådes.
Den här diskussionen och den här kritiken. En del så att vi själva är liksom indragna i den. Så då blir det som, men jag är liksom choked.
Är vi indragna i den?
Nej, men nu pratar jag inte bara om Knausgård. Nu pratar jag liksom om det vi inte benämner här. Och det är liksom Åsa Linderborgs text om Knausgård-debatten. Då hon drog in oss och också så här, väldigt randomly gjorde det. Men som att det är liksom, här har det suttit en person och väntat på att få säga någonting.
Mm.
Om oss, och då inte oss personligen, även om det liksom är formulerat på ett väldigt så här personligt sätt, kan man säga, riktat. Men att det är, eftersom vi är några av de personerna som vi får ett litet utrymme och prata om strukturell rasism med ett tydligt klassperspektiv, och vi kopplar det till ekonomi, och också är väldigt så här konsekventa med att prata om att så här, rasismen är strukturell, den tar sig uttryck på alla platser och det är ingen som är immun mot den, oavsett vilken så här ideologisk så här utgångspunkt man har, oavsett om man är liberal, om man är konservativ, om man är socialist, om man är marxist, så är man också påverkad av den här strukturen och ens agens, så det är något som man alltid måste ta hänsyn till, och utifrån också ett klassiskt så här marxistiskt perspektiv, så måste man också ta hänsyn till och liksom, vilka är det som har en materiell agens vid att, så här, och intresse vid att driva frågor som synliggör att rasismen är så himla kopplad till klass, till kapitalismen. De har ju varit liksom bästa vänner i århundraden.
Yeah.
Och vilka har ett intresse av att ignorera den kopplingen.
Mm.
Och då är det som en så himla stark tankevurpa inom vänstern. Ofta då den vita vänstern eller den välmående, välbärgade vänstern som kanske har läst Marx och Hegel och Feuerbach och har liksom svart bälte i hela den här retoriken och ideologin. Men i en praktik då man liksom vet att det alltid är de som är utsatta som kommer driva igenom vissa frågor, så ignorerar man det för att man vill inte se sin egen position och utgångspunkt. Den tanken, att den ignoreras av vänstermänniskor, är intressant, men den är också given när det är liksom vänstermänniskor som har vissa positioner som avfärdar den här analysen och då konsekvent till exempel utestänger vissa delar av vänstern och kallar den för identitetspolitisk, som man gör om och om igen. Det här är inga riktiga vänstermänniskor. Och samtidigt i samma mening anklagar folk för att vara, göra anspråk och på renlärlighet inom vänstern. Alltså då kan man ju verkligen fråga sig, vem är det som gör anspråk på att någon ska vara renlärig vänster? Till exempel du och jag har ju aldrig sagt att människor aldrig är riktigt vänster. Däremot så har vi påpekat att de här strukturerna också påverkar vänsterns organisering.
Ja.
Och eftersom vi är en del av vänstern och är vänstern, så har vi ju ett större genuint intresse av att våran egen rörelser allierar sig med oss. Vi kommer ju aldrig någonsin vara allierade med liberalerna eller med de konservativa. Utan vi är mycket närmare rent så här visionärt och vilket samhälle som vi drömmer om, vänstern.
Ja, absolut.
Och att vi då inte kan ha så här en liksom kritik inom den egna rörelsen, tycker jag är så intressant. Och då men jag tänker så att det klart, finns... Det kan man för att kritiken formuleras. Mm. Men den avfärdas på ett så fruktansvärt vidrigt sätt, tycker jag. Om och om, om igen. Och i det så tänker jag också att vänstern, den vita vänstern och den liksom vänstern som dominerar gör en så himla jävla stor miss. Alltså man missar ju genom att så konsekvent kalla liksom oss för identitetspolitiska, kalla hela den här stora jävla liksom, liksom organiserade antirasismen som pekar på strukturer, som talar om ekonomi, som pratar om vilka människor är det som tillhör underklassen, vilka människor i Sverige är det som inte har rätt till liksom samma bra vård, skola, utbildning, som bor i de segregerade områdena där liksom med bara annan underklass. Vilka utgör arbetarklassen och underklassen i Sverige idag? Jo, det är svartskallarna. Bland annat, vi utgör en väldigt stor majoritet av den. Kanske inte just du och jag, men det är så det ser ut, så här, rent statistiskt. Och att då missa det, att inte samalliera sig med den, att ignorera den, att förminska den sortens organisering. Fy fan, vilken miss man gör. Fy fan vilken strategisk miss man gör att inte inkludera den i rörelsen. Det är så puckat.
Wow. Ja, men alltså grejen är den att... Gud, jag vet inte. Jag tänker att det finns... jag tänker på två saker som du sa. Det ena är att jag tror genuint inte att många personer ser dig eller mig som vänster. Vilket är jävligt intressant, för liksom, både du och jag skulle säkert kunna dra fram exempel på organisering vi har gjort, jag vet inte, ungdomsförbund vi har varit med i, bla bla bla. Och det spelar liksom ingen roll.
Men vilken tradition kommer vi ifrån?
Ja, vilken tradition vi kommer ifrån.
Vilken historisk tradition kommer vi ifrån? Vad är anledningen till att vi är i Sverige? Vad har vi blivit så här matade med?
Sen barnsben.
Det här liksom, har fått det med modersmjölken. Mm. Alltså den här, så här instinktiva läsningen av situationer, av makt. Den sitter fan i kroppen.
Mm.
Dels så här av liksom retorik, ideologi, men också så här, för min egen del, så erfarenhetsbaserat att jag kommer från en underklass. Mm. Liksom. Förlåt, fortsätt.
Ja, men det är ju din position. Mm. Positionen du innehar. Men samtidigt, precis som du säger, varför befinner vi oss här? Vilka historier bär vi på? Bla, bla.
Mm.
Vilken politik har vi med oss hemifrån? Men jag tycker att det är intressant att om man tar ingången, exempelvis strukturell rasism, hur det samverkar med kapitalismen, hur det samverkar med klassamhället. Om man har den ingången så är det som att allt man säger om exempelvis klassamhället ignoreras. Och det man säger om rasismen lyfts fram. Och då blir det som folk bär med sig. Att man egentligen tycker att klassamhället är okej. Det är bara rasismen som måste försvinna.
Mm.
Och det tänker jag har väldigt mycket att göra med hur man läser oss.
Mm.
Dig och mig. Men också tänka på... Och, så här, I don't wanna hate on... You know, social justice movements. Men jag tänker också på hur så här, intersektionalitet har faktiskt hijackats väldigt mycket av personer som inte är vänster.
Mm.
Exempelvis FI, Feministiskt initiativ, och blivit sin egen ideologi som faktiskt är väldigt liberal.
Mm.
Och därför så tillskrivs alla som har kanske en intersektionell ingång och dessutom en så här, marxistisk analys avskrivs som icke-vänster. Liksom. Att egentligen så är exempelvis du och jag fi-liberala.
Mm.
Men det är vi ju inte. Det vet ju både du och jag. Vi har koll på den tradition vi kommer ifrån. Vi har koll på vår ekonomiska analys och så här, analysen vi har av materialitet. Det har ju vi. Men jag tänker att det blir väldigt svårt att ha två... Alltså, Sverige har inte ett sånt stort medieutrymme. Det är svårt att föra två linjer samtidigt. Det är svårt att å ena sidan prata om strukturell rasism kopplat till en klassanalys som du och jag gör. Och prata om strukturell rasism kopplat till liksom en antidiskrimineringssynpunkt som exempelvis FI gör.
Mm.
Fattar du vad jag menar?
Mm.
Så att jag tänker typ att å ena sidan kan man prata om att det här absolut, och det håller jag med om, att det handlar om så här, hur vit hegemoni råder, hur det opererar, liksom vilka perspektiv som faktiskt så här, kan anammas av en vänster som traditionellt har fört en typ av antirasism som absolut inte har handlat om strukturell analys utan bara handlat om antifascism liksom och så.
Mm.
Men å andra sidan så handlar det också om typ hur intersektionalitetsbegreppet med mera, analysen av strukturell rasism frånkopplas en klassanalys av andra feminister och antirasister och rörelser. Och då menar jag inte att de gör fel, utan bara att de har en annan ingång, liksom. Mm. Som handlar mycket mer om antidiskriminering.
Men det jag också tycker är så jävla intressant och ett sånt jävla fel från liksom den vänstern som dominerar Sverige just nu och som liksom konsekvent kallas för identitetspolitiska. Det är liksom, jag har sagt det förut, men liksom det intresset som till exempel högern har haft i den antirasistiska diskussionen.
Mm.
Att man har tagit haft en agens där sedan några år tillbaka. Fast liksom man alltid har lämnat den frågan till de rörelserna som har hållit på med det när det handlade om liksom så här, alla liksom lika mycket värda, rör inte min kompis, alla lika, olika, whatever, grejerna.
Mm.
Så sket ju högern i att så här, vara med och definiera vad rasism är och vara en antirasist är. Eller ens vara med i den rörelsen. Det var inte så att liksom, ja, men det var alltid typ så här syndikalistisk ungdom och ung vänster som fixade liksom kristallnattsdemoserna och 13 november-grejerna och tyckte det var viktigt att lyfta de här frågorna. Men när högern började intressera sig för det här, det var ju när antirasismen också började koppla det till ekonomi. Att så här, rasismen är strukturell, den tar sig också, så här, den får också ekonomiska konsekvenser mot underklassen. Liksom personer som rasifieras tillhör underklassen och arbetarklassen i sån här stor. Ja.
Yeah.
Och högern la sig ju i där i diskussionen om vad som är rasism och vem som är en antirasism när antirasismen blev vänster. När antirasismen pratade ekonomi. Pratade det materiella.
Fattigdomsstatistiken bland afrosvenskar lyftes fram.
Precis. Och det gjorde ju högern för att högern fattade bara shit, vi måste lägga oss i den här antirasistdiskussionen. Och då handlar det inte så här främst om så här hur olika så här kulturella saker tar sig uttryck, hur man gestaltar saker främst. Det var inte därför högern, det är inte främst därför högern har ett intresse, utan det är bara, om vi lämnar hela den här jättestora antirasistiska rörelsen som nu börjar växa fram i Sverige, så lämnar vi också det här fältet helt öppet till vänstern. För att vara antirasist i de här dagarna genom den här läsningen då man pratar om att rasismen är strukturell, så blir man också vänster. Man köper också en vänsteranalys liksom automatiskt om man köper den liksom antirasistiska diskursen som fanns i Sverige då och som fortfarande finns.
Fast tänker du att man verkligen köper en vänsteranalys rakt av?
Nej, inte rakt av, men att man är, att människor engagerar sig i antirasistiska rörelser och som då väldigt starkt dominerades av de här idéerna.
Mm. För jag tänker
som
också
är kopplade
så här,
till ekonomi. Så var det ju så, som att liksom så här, om högern inte hade lagt sig i där så hade man också lämnat så här, en stor rörelse som växte sig och som höll på att gro och bli liksom, ja men förstå ekonomi, förstå ras, förstå kapitalism. Så hade man lämnat det fältet helt öppet till vänstern att, så här, att liksom, de stora antirasistiska rörelserna hade varit liksom, mer radikala på ett annat sätt. Och att då liksom, den dominerande vänstern kommer in och har den här diskussionen och säger ni är inte riktig vänster. Det är så liksom, strategiskt puckat.
Fast jag tänker också samtidigt som det som jag håller med dig om det, så kan jag också känna att så här, den typen av antirasistisk så här, analys som vi diskuterar inte nödvändigtvis måste så här, haka fast i någon form av antikapitalistisk kritik. För att vad man också kan märka är ju att så här, den typen av antirasistisk kritik också lätt så här, tas över av en medelklass som rasifieras.
Mm,
och det kan jag kan ju lätt räkna mig själv till den gruppen. Men att då blir det också väldigt lätt att välja bort just den ekonomiska analysen och driva en liksom antidiskrimineringsagenda. Förstår du? Där man inte så här ser ner och säger, aha, men jag befinner mig här. Jag befinner mig exempelvis jag växte upp i innerstan, jag har den här bakgrunden, jag har den här. Alltså det tappas väldigt lätt och man skiter lite i
Men det tänker
de
jag,
sakerna du pratat om.
Det tänker jag är ett problem liksom inom vänstern så rent generellt utifrån vilka som dominerar ja, alla
och
diskussioner.
Inom feminismen.
Och såklart också inom såklart. Feminismen. Men det jag tänker till exempel, och jag håller helt med i det, men det man gjorde, om man tänker på vilka frågor som liksom bedrevs mycket som har att göra med liksom Lilla Hjärta, Tårtan, Tintin, så är det ju liksom så här viktiga frågor förstås. Också så här kopplade liksom till svarthet och den liksom kritiken som är viktig att lyfta och ska lyftas. Men liksom att isolera de frågorna som har att göra med liksom kulturuttryck och att driva de frågorna enbart är ju liksom inte... Grovt översatt så är det att driva frågor så här inom feminismen med sexistisk reklam.
Precis.
Och det är också viktigt, såklart. Men det behöver ju inte, och det hjälper ju på ett plan alla de människor som drabbas. Att så här, men vi ska inte behöva växa upp med såna här bilder i liksom det offentliga rummet. De bär på vissa strukturer, på vissa berättelser och erfarenheter. Men jag såg, och det tyckte jag var liksom så här, ja, det är viktigt men också så här frustrerande, för att jag liksom också såg vilka människor det var som drev de här personerna, de här frågorna, och vad då som var resultatet av den liksom antirasistiska diskussionen. Att man kopplade det främst till sånt. Men samtidigt så måste jag också säga så här, att det också har att göra med vilka frågor som är möjliga att driva igenom. Alltså så här, det är klart precis. Att det är en kultur föredrar att ha en diskussion som handlar om Tintin. Som hela liksom så här, kulturvärlden går bananas och liksom bara liksom runka till. Bara shit, det här är jättestor grej. Än att diskutera den delen i afrofobirapporten som handlade liksom om ekonomi och så vidare. Men absolut, beroende på vilka röster är som dominerar diskussionen så kommer ju också sådana, vilket ju ofta är medelklassen, så kommer man inte lyfta, vara lika benägen att lyfta de frågorna som har att göra med ekonomi heller.
Eller kanske det, överhuvudtaget har den.
Nej men precis, så här rent
analysen eller det intresset.
Liksom. Och det är ju ett problem som också finns inom feminismen. Inom feminismen så driver man ju liksom att man liksom går så många varv innan i så här, en diskussion att man har alla de här problemen som man är liksom har kommit fram liksom till för flera liksom decennier sedan. Liksom flera feministiska liksom generationer innan att kvinnor tjänar lägre och kvinnoryrkena är jätteutsatta och kommunal och vårdbeträderna och undersköterskorna och sjuksköterskorna och städerskorna. Jadda, jadda, jadda. Men det är ju inte sådana frågor som feminister driver. Utan då kanske man liksom alltså rent så här, som får det stora utrymmet som man liksom så här, slår sig på bröstet, det här är skitviktigt, det här ska vi liksom ena oss kring nu, utan det blir också ofta, eftersom det är mer stimulerande, det är mer intressant att ha en diskussion om någon annan skit liksom, som också är jätteviktig, I have to say that, det är inte det det handlar om, så har man det istället, utan man har inte så här ett bredare engagemang för underklassens kvinnor, arbetarklassens kvinnor heller. Och så är det också inom vänstern så här, vilka frågor, vilka diskussioner man enas till blir ofta så här symboliska frågor. Det är liksom inte så många som jag liksom, det blir liksom happenings kring vänster.
Ja, och jag tänker typ att så här, ett problem med alltså för jag håller ju med om att så här, Lilla Hjärtat, bla bla bla, allt detta, att man skulle ta bort N-ordet från Pippi Långstrump. Sådana saker tycker jag är viktiga. Av den enkla anledningen så här, jag önskar att jag inte hade vuxit upp med det. Nu kanske mina barn slipper det. Sådana saker, det är liksom enkelt. Men samtidigt så måste man ju komma ihåg att, så här, att radera de sakerna, ta bort de sakerna, upphäver inte de rasistiska strukturerna. Det ruckar inte på den vita hegemonin, så att säga. Och det kommer aldrig göra det, för att de sakerna är ett uttryck för någonting större. Och någonting så här mycket, mycket mer liksom utbrett. Och det är ju såklart liksom den globala rasistiska ordningen. Liksom, som, så, precis som vi har sagt, liksom, också samverkar jättemycket med ekonomi,
ja,
med så här resursfördelningen, med vilka som man tar ifrån, vilka man traditionellt alltid har tagit ifrån, vilka man suger ut, vilka som så här, i princip alla är helt okej med, är liksom så här.
Men det behöver ju inte ens vara kopplat till en global situation, utan du kan ju göra liksom vilka är det som gör skitjobben i Sverige.
Ja, alltså, nej, men såhär, absolut.
Vilka,
men
jag det är inte såhär... ens som får jobben i Sverige.
Ja, precis. Mm. Nej. Men alltså, jag tänker typ bara det faktumet att man, liksom för, alltså, man gör allting mycket mindre än det egentligen är. Liksom. Mm. Det här med att höja blicken försvinner ganska lätt. Och så här, ja. Så ur det perspektivet kan jag ändå känna så här att som delar av den antirasistiska rörelsen så har man ett ansvar att hela tiden pusha för den här vänsteranalysen. För annars är det väldigt, väldigt lätt att den glöms bort, liksom.
Mm.
Eller liksom tas över av liksom partier som Feministiskt initiativ, som har en, jag vet inte riktigt vad, socialliberal, vänsterliberal ingång i samma fråga, liksom.
Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***?
So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Alltså, för grejen är att jag är liksom inte trött för att bara, åh nej, någon har skrivit så här om mig. Det skiter jag i, liksom. Men det som blir så här så himla överväldigande, det är liksom omfattningen, så strukturerna utifrån vad man gör det. Alltså så här, dels liksom den klassiska och bara så här, det är det som är drygt, så här, hur förminskar man åsikter, personer?
Ja.
På vilket sätt så här, kan man demolera folk? Och då är det så här, det är så jävla lätt.
Ja, gud ja.
Kvinnor, förhållandevis unga, så här blattar, en prata så jävla underklassigt, så det är jobbigt, och så här, vad man då kan tillskriva dem, så här, dumhet, ja, allting.
Ja. Men jag tycker
och också elakhet, allt sånt här, och hur det är att vara så här en liten testdocka, att ens egna så här, liksom, jag skulle inte kalla det för yrkesutövning, men att ens egna lilla roll i liksom den pissiga lilla liksom det pyttelilla offentliga rummet som vi rör oss i, för det är inte så att vi liksom är, för att jag, Pernilla Wahlgren eller eller Knausgård.
En vacker dag, who knows.
Ja, jag önskar då att jag blir Pernilla Wahlgren, för hon verkar ändå ganska glad, även om det är så här på ett påträngande sätt. Är det sant?
Ja.
Okej. Okay. Han verkar bo fint, men att det liksom, hur det skärs ner, det är så jävla intressant. Mm. Att så här, se strukturer och rörelser praktiseras på en själv.
Ja.
Och att det är det som känns så här, överväldigande.
Mm.
För att bara, shit, det är en sån jävla massa. Och också hur folk som verkar i ett offentligt samtal, som säger sig ha analyser av hur liksom patriarkala strukturer verkar, hur rasistiska strukturer verkar, antingen låtsas om som att man inte kan identifiera det, eller bara låter bli.
Mm. För att man går att med att
de som
folk,
dominerar.
Folk tar folk i försvar som de gillar också. Och jag tror inte att folk gillar oss. Nej, men jag tror verkligen att det handlar mycket om det. Så här. Man har svårt att så här, särskilja typ... Ja, men låt oss säga typ att... Jag vet inte, vet fan, någon som gör Margaret Thatcher utsätts för sexism. Då kan jag Okej, vi tar inte Margaret Thatcher. Fuck her. Vi tar...
Annie Lööf.
Men vi säger Annie Lööf, ja. Att hon utsätts för sexism.
Vilket hon gör hela tiden.
Vilket hon absolut gör hela tiden. Då kan man ju å ena sidan säga så här, det är inte okej att hon utsätts för sexism. Men jag tycker att det här är, som hon säger, är dåligt. Liksom.
Mm. Det har jag sagt flera gånger.
Ja, precis. Men det är ju en av dina ingångar. Mm. Och då kan man ju säga liknande saker om andra personer. Exempelvis oss. Men... att folk har liksom svårt att göra så. Liksom, de har svårt att backa folk som de inte gillar.
Nej, men jag tror också att folk är fega.
Mm, det är mycket möjligt.
Det är jätteuppenbart.
Det är mycket möjligt. Men jag tycker också, vad jag ska säga, just det, att det här är... Det är ju ena sidan saker man är van vid. Det är lite som vi pratade om förra gången. Att... Liksom man vet när det är ens åsikter som bemöts och man vet när det faktiskt handlar om någonting annat. Mm. Så. Och det är det här med att jag tänker att både du och jag är vana vid, men kanske du mer än mig i och med också din klassbakgrund, att man hela tiden förutsätts vara korkad. Och sen måste man bevisa att man inte är det. Och då vinner man lite respekt. Sen är det som att det... återgår till att folk tycker att man är korkad. Man måste än en gång bevisa, förstår du? Att det är så här, det handlar om att om och om igen bevisa att man är smart, att man har rätt till det utrymmet man har, liksom om och om igen, på ett sätt som jag tänker mig att exempelvis...
Och det där är jag så jävla
anti. Inte får.
Ja, men och det där är jag så jäkla anti. Alltså jag vill liksom inte på något sätt ändra mitt sätt att uttrycka mig, mitt sätt att vara, att så här, polera till sig för att få verka. Vadå? Alltså det är så sunkigt, det är så uselt.
Och lite som jag pratade om när det gällde afropunk. Att det är så här, vem ställer man sig i kontrast till? När man säger så här, jag är inte den du tror att jag är. Jag är den här smarta personen. Bla bla bla, jag har rätt i det här utrymmet.
Men också det är liksom såklart klassiskt från typ så här liberal sida, från höger sida, från konservativ sida, att förlöjliga arbetarklassen och deras åsikter, hur de är, hur de formulerar sig. Men det är också en klassiker inom vänstern. Alltså så här, jag älskar när vänstern som kämpar för underklassen och arbetarklassen uttrycker så starkt klassförakt.
Tänker du på någonting särskilt?
Ja, det gör jag. Men jag ska inte ta upp det just här.
Aha, nu. Okej. Ja, men då så.
Men man kan säga det, men liksom apropå så här, vad som är så här renlärlighet inom vänstern, så kan ju liksom det ibland finnas vissa diskussioner om då folk ska slänga sig med Marx och Hegel och Feuerbach och bla bla bla. Och man kan sin läxa liksom mot underklassen och typ så här förlöjliga och förminska dem för att de inte pratar det språket på det sättet. Och man bara, men honey,
ja,
du är ju från borgerligheten. Visst att du har läst de här grejerna, men du kan ju inte förlöjliga den här sjuksköterskan på det här sättet. Mm. Ja, sidospår.
Men jag tänker väl att mycket av det har med ens ingång i klass och vad det innebär att göra också.
Mm.
Eller?
Ja.
Liksom det är ju...
Ja. Eller vad fan menar du?
Nej, men typ så här, som olika diskussioner, alltså olika analyser av klass. Typ på ena sidan så är det överklass mot arbetarklass. Och då är både medelklassen och arbetarklassen och underklassen. Liksom, det är ju liksom bara arbetarklassen. Förstår du?
Nej, jag är jättesött. Nej, jag ser det i ögonen.
Men det finns...
Jag hör inte vad du säger.
Det finns arbetarklassen och det finns överklassen.
Jaha, du menar den där diskussionen?
Ja, men liksom, att det
är inte intressant att prata om medelklassen. För vi pratar bara om ägandeförhållanden nu.
Ja,
men menar du den
diskussionen? Ja, men exakt. Att det är ju en diskussion som har så här stökat runt i FIs kölvatten, eftersom att deras analys också utgår väldigt mycket från så här socialt och kulturellt kapital och så.
Mm.
Och att det är en så här ganska, jag vet inte, annorlunda syn på klass och hur klass funkar.
Man ignorerar liksom faktumet att så här medelklassen har en helt annan agens än arbetarklassen.
Nej. Alltså jag menar den här ganska... Det är ju, alltså jag menar typ... Oh, gud, jag är så trött på det två. Att det har ju varit en diskussion under den senaste tiden. Att så här, det var ju några... Kommer du ihåg att vi pratade om det här? Som gästpostade på kvinnohat.
Instagram-grejen.
Som pratade om liksom klass som... normer. Alltså att det finns en medelklassnorm. Ja. Liksom. Och att det var väldigt många så här, marxister som kom in och bara, det här är inte ett användbart sätt att tänka på klass på. Mm. Liksom. Men jag tänker, och jag tänker liksom att jag känner också folk som har arbetarklassbakgrund, har varit med i vänsterorganisering och som har känt sig liksom förminskade av personer ur medelklassen. Om vi nu ska använda det ordet.
Finns medelklassen?
Ja, men så här,
skriv in. Vad tycker du?
Mellanskiktet. Ja. Men det har känt sig förminskade personer med mer kapital.
Mm.
Så. På det sättet som du beskriver. Men när de har lyft det och varit så här, men jag har inte riktigt samma så här, utgångspunkt som du har på grund av de här sakerna. Så min
men också jag har andra intressen. Jag har inte bara med
ja, typ min utbildning, alla de här sakerna. Jag har inte samma ingång. Och då kan de ibland få höra så här, men det finns ingen medelklass. Det spelar ingen roll att jag är, har de här akademikerföräldrarna. För att vi är ändå så här förenade i klasskampen. Liksom.
Ja.
Och att det är också ett sätt att så här, tysta, jag tänker typ att tysta är ganska viktig eller väldigt viktig kritik i hur man organiserar sig och vem man organiserar sig efter.
Mm.
Men samtidigt så tänker jag så här, ur ett rent krasst politiskt perspektiv sympatiserar jag ju med att man pratar om så här, men det här är ägandeklassen, det här är arbetsklassen, det här är hur vi analyserar klass. Liksom.
Mm. Men när det begränsas till att bara handla om, det är bara utifrån det här som vi kan prata om så här, intressen.
Ja.
Grupper som har olika intressen.
Olika klass, precis som du sa.
Nu är hämndens timme kommen.
Mireia, vad vill du hämnas på denna vecka?
Denna vecka vill jag hämnas på jävla melloälskande Pucko.
Varför då? Det känns väldigt originellt. Alla vill alltid distansera sig från Melodifestivalen.
Jag kan liksom ibland vara ett stort mello-fan. Alltså jag liksom är en person som liksom vill kolla på mellon. Men okay. Sen så har jag inte tillräckligt mycket. Alltså jag har för lite, mycket spring i kroppen om man ska säga. För att jag ska kunna sitta still så länge och kolla på timmar av sång och skit.
Och dans.
Dans. Så jag har varit liksom lite halvhjärtad detta år.
Mm.
Men jag observerade ändå denna liksom förskjutning av homofobi och transfobi och bifobi och jadda jadda fobi till ryssen.
Mm.
It's always ryssen
som
är den här jävla böghataren.
Mm.
Att folk höll på Twitter, åh gud, bu för Ryssland, eller tänk om Ryssland hade vunnit, hur hade de då gjort med sina anti-gay-lagar, lalala.
Mm.
Ja, det är klart att Ryssland är ett jävla pissland vad det gäller hbtq-frågor.
Mm.
Men jag tänker att vi ska chilla lite med att slå oss själva så jävla mycket på brösten över att vi är så himla fantastiska. Om vi bara tänker på vår egen människa som vi skickade dit, vår egen artist och hans uttalanden.
Jag tror att mannen föds med en automatisk dragningskraft till honom.
Nej, men kvinnan då? Vadå?
Och kvinnan lika så. Men så måste det väl vara någonstans.
Ja, men alltså, så du menar att homosexualitet är en avvikelse då?
Ja, det menar jag. Jag menar inte att det är något fel överhuvudtaget. Nej, nej. Men jag tror att det naturliga är ju att det är man och kvinna som gör barn ihop. Och därmed får hela arten att fortplantas.
Men det är väl fullt lika naturligt att man och man vill ligga med varandra? Eller kvinna och kvinna?
Det är inte lika naturligt.
Så kanske vi ska ta det lite lugnt med att inte tänka att så här, ja, vissa tankegångar kanske även finns i Sverige. Och att vi kanske också ska chilla lite med tanke på hur vi behandlar människor som flyr till Sverige och söker asyl här. Så kallade hbtq-flyktingar tar vi emot dem där vid gränserna med regnbågsflaggor och kastar konfetti på dem. Och Charlotte Perrelli liksom skickar någon jävla tackkort. Äntligen är du här. Tack.
Välkommen.
Så jävla mycket. Nej.
Nej.
Så det är de jag vill hamnas på. Som liksom inte ser.
Mm.
Jag orkar inte.
Pinkwashing-personerna.
Pinkwashing-personerna. Jag orkar inte ens gå in på förklarade begreppet. Nu får fan googla. Jag är trött den här gången.
Mm. Vad är din hämnd?
Min hämnd är må låta enkel. Men tänk, det är för att det är det också. Men det är att dessa melloälskare som är såna HBTQ-vänner utan någon jävla koll. Att all musik, alla bidrag i Eurovision och Melodifestivalen fortsättningsvis kommer vara bra. För vi vet att de hatar bra musik. Så de kommer lida så mycket. That's it.
En så kallad ljudigt hem det här.
Ja, jag vet. Jag är trött, okej. Okay. Man märker att jag liksom...
Mesig som fan.
Jag är ledsen, besviken i CV:t, att jag som gör är besviken denna gång. Mm. Men jag hoppas att du har förståelse.
Ja.
Judith Kiros, vad vill du hämnas på?
Okej. Okay. Oh, jag tog en sträcka på mig lite. Gud, jag inser att jag har ett väldigt elakt skratt. Jag skrattar som de här hyenorna i Lejonkungen.
Ja, du har ju fått kritik för ditt skratt också.
Vad är det sant?
Alltså, vi tar någon annan gång.
Okej, whatever. Och jag skulle säga var att...
Jag tycker du har ett härligt skratt.
Tack. Vadå, har någon sagt att de tycker att det är ful?
Nej. Det var bara folk som tyckte att du skrattade elakt.
Att jag har ett elakt skratt?
Du sa ju precis själv att du har ett elakt skratt.
Ja, jag har faktiskt ett jävligt elakt skratt. Det är faktiskt sant. Men jag vet inte hur man skrattar på ett annat sätt. Liksom mer lättsamt.
Fast jag tycker inte att du har ett så elakt skratt.
Fast, jo, lite grann. Alltså,
det är inte det så det här... att du bara... Och så är det såhär blixtar i bakgrunden.
Det är ett ondskefullt skratt. Ett elakt skratt är ju någonting annat. Det är typ såhär när någon ramlar. Att man bara... Det är mitt skratt.
Hur är mitt skratt? Fult.
Du har ett väldigt muntert skratt.
Är det så? Ja. Åh, det är något i mig som är muntert.
Det låter som någon som ska liksom drämma en ölsider i bordet.
Åh, gud vad härligt.
Ja.
Jag är glad jag blev.
Mm. Ja. Men i alla fall, min hämnd är så här. Jag bodde i England ganska länge, i London. 'Cause I'm cool. Nej. Ja, whatever. Mm. Jag bodde där. Och i Sverige så brukar vi ha liksom... Det är som att det är en försening med kanske 2 år, 3 år i debatterna gentemot hur det är där. Så jag ser så här, konversationer som jag hade då upprepas här, nu. Och jag ser mönster gå igen. Liksom. Saker som jag redan har levt igenom och tänkte, nu är det här åtminstone över. No, it isn't. För sen kommer det till Sverige.
Låt höra, vad handlar det om?
Ja, men okej. Okay. Under min tid i England så var jag ju aktiv i lite så här autonoma vänstergrupper och så. Och så här, feministiska grupper och så. Och vad jag märkte var att så här, det skedde en typ av förskjutning i diskussionerna. Där feministerna gärna framställde sig som, och så här, vänsterpersonerna framställde sig som väldigt sköna, roliga, härliga människor. Liksom. Det är inte den här grejen med humorlös feminist liksom dog ut lite. Och att man egentligen istället så här, gärna framställde liksom blattarna och queersen som humorlösa feminister. De fick liksom ta över den rollen. Så att säga, once upon a time levde vi en tid där vita kvinnor ansågs vara de här så här glädjedödarna.
Som inte raka ben.
Ja, men precis. Den här typen av liksom feminister. Mm. Men i och med att så här, feminismen eller vissa så här, feministiska ingångar ändå har normaliserats mer och mer liksom, så förflyttades det så att det blev personer som hade en annan typ av ingång, en annan typ av kritik liksom, som då ofta hade att göra med så här, homofobi, med hur så här, patriarkatet kan ta sig uttryck på olika sätt, antirasism, sådana saker, som, och transfobi såklart, som fick liksom, den här rollen som humorlös.
Så de nya, kan man, alltså inte nya, men perspektiven som var ny mark.
Ja, kanske de så här, som länge har verkat i the margins, kanske. I och med att de också fick mer utrymme i debatten där, då under den perioden, så framställdes det också verkligen som att så här, det här är PK-maffian, det här är PK-eliten. Och det här är de som inte kan ta ett skämt. Liksom. Mm. Utrymmet krymper för vad vi tillåts säga på grund av de här 5 arga HBTQ-personerna eller vad det nu kan vara.
Mm.
Och jag ser ett upprepande nu i det. Och jag ser att så här, det kan vara personer som man tänker sig, eller som kanske gärna ser sig som så här antirasister, vänster, bla bla bla, som också bidrar till den förskjutningen. Det är inte bara liberalerna, det är inte bara högern som säger så här, med de här jävla gapiga antirasisterna är de som förstör för alla andra. Det är de som gör att vi inte får prata, utan att det kan vara även liksom personer med en analys som kanske är mer i linje med typ våran, som också går med på den verklighetsbeskrivningen.
Mm.
Och det, de personerna vill jag hämnas på. För jag tycker att det är jävligt fult. Så här. You've been there, you know what it's like. Och varför går du då med på att andra kvinnor eller andra personer får bära de här sakerna, de här attributen.
Mm.
Får bära skulden, så att säga.
Bra jävla observation.
Ja,
men... eller liksom, jag tänker att det är många som känner igen sig i det här mönstret.
Ja.
Och nu satte du fingret på det.
Ja, och jag tänker typ så här, det finns viss kritik som man kan så här, tänka sig har att göra mycket med så här, hur kan intern kritik ta sig uttryck? Så här, hur bör vi diskutera sinsemellan för att så här, stärka rörelsen också?
Mm.
Och det är en konversation. Men det är en annan sak att i princip säga så här, det här är de som inskränker samtalet och deras observationer gör allting mycket svårare för oss.
Mm.
För att då så här delar man upp det här, vi och dem som gynnar dem, som såklart har vunnit mest, fått mest framgångar, som har tjänat liksom sina intressen mest och bäst och tagit mest utrymme och bla bla bla.
Mm.
Och det tycker jag är synd att se. Och jag trodde verkligen att när jag lämnade London bakom mig, tänkte jag, oh well, fuck that conversation, that sucked.
Men
så kom man till Sverige.
Arlanda, welcome to Sweden, to Stockholm.
Mm. Och i Sverige är det nästan tyngre, eftersom att det är mindre.
Mm.
Så. Ja, det är svårare att bygga upp alternativa utrymmen och liksom ha alternativa ingångar på det sättet. Liksom. Ah, men jag vill hämnas på dem.
Vad är din hämnd?
Till alla de som sviker sina kamrater i kampen.
Som pushar dem framför.
Det är
inte okej när ni kommer med den här kritiken om PK-maffian eller om typ så här dålig ton eller om jobbiga feminister eller vad det är.
Ja.
Så bara pushar de dem. Liksom, rulla fram dem.
Det är inte vi det är fel på, det är de.
Här.
Och det är alltid det. Så här. Vilka är det som alltid pushas fram som de det är fel på? Det är ju det
som de som har lägst rang inom rörelsen.
Precis. Och till de personerna, jag önskar att när ni dör så hamnar ni i helvetets nionde cirkel för förrädarna. Och där kommer ni att ligga tillsammans med Judas och Brutus och den där tredje killen jag aldrig kommer ihåg, Caius, I don't know. Och där kommer ni ligga och huttra i all evighet.
Du har lyssnat på Hämndens timme.
Ja.
Förlåt, jag kunde inte låta bli.
Kom mitt elaka skratt.
Okej. Det var det. Vi är trötta, men det kommer bli bra. Raringar, det kommer bli bra. I believe it.
Ni kan hitta oss på Facebook.
Yes, Hämndens timme. På Twitter, Mireia EQ.
Och Other Judith.
Ja. Vi hörs sen. Puss, kram, bla.
Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson. Fler poddar hittar du på expressen.se/podcast och på iTunes.